KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Ja, hej och välkomna till Konditionsbloggen-podden, avsnitt 7. Dagens gäst är en tvättäkta världsmästare i hinderbanelöpning som 2023 istället ska tävla i sitt tredje VM i militär femkamp. Men 31-åriga örebroaren Siri Englund har också gjort juniorlandskamper i bandy, hållit på med brottning, friidrott och orientering och är en av länets bästa löpare. Så den första frågan blir givetvis, Siri, vad är det längsta du har sprungit?
Det längsta jag har sprungit egentligen är det på en 24-timmars tävling i hinderbana. Då sprang jag totalt 6 mil, men då var det ju uppdelat för det var en tafett. Så att det längsta sammanhängande jag sprungit är 36 kilometer.
Men om vi börjar med den där 24-timmars utmaningen, var det det som var på en travbana typ?
Exakt.
Ja. Och hur fungerade det? Det låter oerhört jobbigt.
Ja, men jag tror att alla 24-timmars lopp är jättejobbiga, men jag har ju bara gjort en, och det var den här på en travbana. Jag tror att det var 1,2 kilometers slinga med mellan 10-15 hinder på den här slingan, och så körde vi fyra personer som vi kunde lägga upp taktiken hur vi ville då över de här 24 timmarna. Så totalt så blev det ungefär en mil i timmen som vi fick ihop på den här hinderbanan, så att ungefär 6 mil var. Mm.
Jag har ju sprungit en del långa lopp. Testat 24 timmar och sådär. Slutet av ett vanligt 24 timmars lopp är man ju fruktansvärt stel. Hur är det då om man ska ta sig över under hinder? Det känns som en mardröm.
Jag kommer ihåg att det värsta var nog händerna. För att vi sprang runt och gjorde liksom monkey bars. Och svinga i ringar och bar tunga saker. Så att det var ju bara att till slut hade man så förstörda händer, så det var det som var det värsta. Jag tror inte man kände kanske resten av kroppen så bra.
Var det barka eller var det blodigt till och med? Eller var det?
Ja, men det var nog blodigt på alla sänder, tror jag. Okay. Det var inte så bra.
Nej, det är inte så trevligt. Jag har slitit sönder händerna någon gång när jag har kört typ pull-ups i crossfit. Jag har fuskat lite med crossfit. Och det är inte så skönt att fortsätta då. Man avbryter gärna när händerna är blodiga. Men,
ja, man kan ju tejpa. Vi tejpade nog ganska mycket i slutet. Försökte hålla ihop fingrarna och så att det gick att lösa.
Vann ni?
Ja, det gjorde vi.
Ja, jag misstänkte det. Det är andra längsta passet du hade gjort då? 34 kilometer tror du?
Ja, 36. Ja, det är ju en klassiker som Örebro AIK brukar ha varje år. När man springer ut i, nu har jag glömt bort vad det heter.
Hemfjärden runt.
Exakt, Hemfjärden runt. Så att det var nog 2 år sedan nu som jag, ja, då var jag väldigt nybörjare tycker jag på löpning och hängde med ut dit och hem, och det gick ju bra.
Och då är det en liten simning till och med.
Jo, exakt. Några tog ju färg, eller liten minifärg över, men jag älskar ju att bada, så att det var ju bara att bada.
Härligt. Ja. Vi ska komma tillbaka till din brokiga idrottsbakgrund, men vi ska börja med det som du just nu var framför dig, VM i Halmstad i slutet av augusti.
Ja.
Det har skjutits upp sedan 2020 på grund av pandemin, men egentligen är det nästan lite positivt för dig, va? Du är ännu starkare nu.
Ja, men jag har bara sett det som positivt. Jag får ännu mer tid att träna på att bli bättre atlet i alla fem grenar, så att Det har bara varit positivt.
Och det här VM i militär femkamp, vi ska prata mer om det, men vi får pausa lite och förklara vad militär femkamp är, för jag tror inte att det är riktigt alla som har stenkoll på den sporten. En del kanske förväxlar det med modern femkamp som är på OS, men det är ju en annan sak. Militär femkamp, nu ska vi se om jag får rätt. Gevärsskytte, hinderbanelöpning, handgranatskastning, terränglöpning och, nu missar jag det, hindersimning sa jag nog inte.
Nej, exakt.
De fem grenarna är det. Vi kan ju ta en och en så man liksom får en liten presentation. Ni börjar alltid tävlingarna. De är alltid över 2 dagar, tävlingarna.
Alltså, beroende på hur stora tävlingarna är, så är det lite olika. Vi har ju liksom väldigt små tävlingar i Sverige. Då kan vi köra allting på en dag. Men till exempel på VM när det är väldigt många nationer och många atleter med, då tävlar vi över 5 dagar. Så då kör vi en gren per dag för det är så pass många deltagare.
Okej, så det kan skilja väldigt mycket alltså?
Det kan skilja jättemycket. Men normalt så brukar vi hålla på mellan 2 och 3 dagar då.
Okej. Men man börjar alltid med skyttet?
Ja, precis.
Det är gevärsskytte på 200 meter. Det är 2 serier om 10 skott. En serie där man har 10 minuter på sig, alltså 1 minut per skott. Och sen ska det vara en snabb serie med 10 skott på 1 minut. Är det så det funkar?
Ja, exakt. Vi har ett snabbskytte. Då skjuter vi 10 skott på 10 minuter. Och sen har vi precisionsskytte. 10 skott på 10 minuter. Och en snabbskytte serie på 1 minut när vi skjuter 10 skott. Och så räknas det upp.
Mm. Och hur skiljer sig de 2 serierna åt? Hur liksom annorlunda approach har man?
Egentligen inte jättemycket. Det är ju väldigt liksom samma sak man ska göra. Eller försöka göra exakt samma sak. Både på snabbskyttet och precisionen. Men det är ju bara att det går väldigt mycket snabbare på snabbskyttet. Då får du inte heller liksom skena något fel. Eller att en patron fastnar eller någonting. Du har ungefär då 6 sekunder på dig per skott.
Men när man har 60 sekunder på sig på skott, det låter som oerhört mycket tid. Man hinner tänka mycket då innan man trycker av, eller?
Ja, och det är ju liksom väldigt... Ja, jag hade ju absolut det problemet i början att jag alltid sköt bättre på snabbserien. För att då tänker man inte lika mycket, då sker det mer på automatik. Och sen så blir det så himla viktigt varje skott. Man inte tänka så mycket på precisionen. Så att det är både positivt och negativt att ha mycket tid.
Jag försökte läsa på lite här, kolla lite resultatlistor och så inför för den här podden. Och det var ju en sak jag inte riktigt fick kläm på där. Man får inte bara poäng för hur nära, alltså rent hur många 10 man har. Utan man kan få, det är någon sorts bonuspoäng också i skyttet, eller?
Det är ju 10, men det är också 10-9. Då har du skjutit mitt i mitten.
Aha.
Och sen så har du ju då, så att, ja, du kan få från 10-1 till 10-9 på 10:an.
Okej.
Och sen är det 9-8-7-6-5 bara utan...
Utan gradering så?
Utan gradering.
Okej, okay. Så en 10 är inte bara en 10 så att säga, utan det kan bli ännu bättre?
Precis, du kan få ännu bättre då.
All right. Men det betyder det att man alltid skjuter 10 nästan, fast de är olika bra 10 eller missar man mer än så?
De som är jätteduktiga, de skjuter ju oftast bara 10. Men man brukar ligga där 10-9 i alla fall.
Mm. Efter gevärsskyttet, då är det hinderbanelöpningen. Mm. Det är den mest spektakulära grenen, får man säga.
Mm.
Det är en standardiserad 500 meters bana med 20 hinder. Och jag tror att många har sett klipp på det i sociala medier. Man får ju upp dem titt som tätt. Alla kanske inte vet att det är militär femkamp det handlar om. Men det ser ju himla häftigt ut när man springer runt på en sån här bana. Hur jobbigt är det där? Och respektive hur kul är det? För det måste ju vara en fruktansvärd urladdning alltså.
Ja, men alltså, jag vet inte. Jag tror att alla som håller på med militär femkamp har liksom samma känsla inför den här hinderbanan. För att jag har i alla fall aldrig någonsin lyckats göra någonting som är så jobbigt. Eller som man får så mycket mjölksyra av som just den här militära hinderbanan. För du... springer liksom på ditt absoluta max 500 meter och så plus att du ska ta dig över och under alla de här hindren. Så att det är extremt roligt, extremt jobbigt.
Jag kan tänka mig det. Det ser ju så ut också. Men berätta om några av hindren, hur de är, så att folk liksom får en bild av vad det handlar om.
Ja, men första hindret, det är ju en 5-meters-stege. Och den...
Det är 5 meter rakt upp helt enkelt.
Ja, precis. Sen har vi nästa som kallas dopphindret. Då liksom ska du över 2 bommar och så ska du ner med en... No, vad som helst ska toucha liksom backen mellan de här bommarna.
Mm.
Så det, och sen har vi snubbeltrådar. Ska man över 5 snubbeltrådar. Och sen är det kryp. Ska du krypa. Sen kommer det paddar. Och då är det som 5 steg du ska ta på... paddar som står på sand liksom.
Ah, ja. Mm.
Och sen ska du över det vi kallar mattpiskan. Det är liksom en, jag tror den är 2,5 meter. Och så har du liksom ett steg i mitten som du kan gå på.
Aha, okej.
Okay. Mm. Sen ett balanshinder. Den är en decimeter bred och så tror jag 5 meter lång.
Mm-hmm. Och då får man inte trampa bredvid helt enkelt.
Nej, och där är ju mycket teknik och bara gas, alltså liksom gasa på där.
Uh-huh.
Sen kommer det en hög snemur som är 3 meter hög tror jag. Och sen kommer det över under irländska bordet. Det är som ett 2 meter högt bord som du ska över.
Mm-hmm.
Vi har efter det vi kallar hundkojan, då ska du liksom genom ett litet hål och sen över under 2 bommar efter. Sen fortsätter man till denna massa olika namn, men hundspinnar eller vad vi kallar det, men det är liksom en stege kan man säga. Och sen en jordbank, då ska du över en, liksom en kulle och ner. Det är ju liksom väldigt mycket landningar efter varje hinder, så det är det som tar mycket på benen. Och sen en liten mur som är 1 meter hög och sen kommer lejongropen och då är det 2 meter rakt ner och sen har du 2 meter på dig och tar sats och så ska du upp igen då.
Mm.
Efter det kommer 4 meters stege och sen 2 meters vägg. Ja, sen avslutar man med en zigzagbalans. Och då är man ofta så brutalt trött så man brukar inte ha någon aning om vad man håller på med. Och det är så svårt då att springa den här balansen. Så den som har gjort den här banan har verkligen tänkt ut att det ska vara svårt. Och efter det så ska man springa en liten zigzag. Och sen avslutas det med 3 murar som du ska över.
Just det, som blir högre och högre eller?
Ja, nej, det är en låg och sen hög och sen låg. Ah. Och så försöker man spurta sen då, sista biten.
Känns som att det är mycket acceleration också i det här.
Ja, men hela tiden. Jag tror att det är det som gör att du får så extremt mycket mjölksyra. Dels gör du liksom höga landningar hela tiden och sen accelererar du hela tiden. Alltså efter alla de här, killarna gör ju 20 hinder och damerna gör 16. Så du gör ju så många accelerationer. Så att, ja, jag tror att det är den kombinationen som gör att det blir så jobbigt.
Mm. Mm. 2.26.3 gjorde du på SM i höstas. Det var 0,8 sekunder från svenska rekordet.
Mm.
Var det ett perfekt lopp från vart du var då?
Den dagen var jag jättenöjd med det loppet. Så det var det bästa. Men det var inte ett perfekt lopp. Men det var det bästa jag kunde göra den dagen. Och jag kommer inte ihåg att jag gjorde några stora missar heller, men sen finns det mycket jag kan slipa på också.
Mm. Har du något liksom hinder som du bävar inför här? Är det något du liksom tycker är träligt eller?
Det är den här zigzagbalansen som är det tredje sista hindret. Det tycker jag är svårt för du är så himla trött där. Och då ska du försöka hålla balansen och när man har så mycket mjölksyra, det är så extremt svårt. Sen så gillar jag ju den andra som kallas den raka balansen som är där i mitten, för ja, men har man bra teknik där så kan man bara springa på allt vad man kan och då där går det ofta att plocka ganska mycket på de som tar lite lugnare eller inte springer på.
Mm. Mm. Vad händer om man sätter ner en fot i balansen? Får man börja om eller är det någon tidsstraff eller vad funkar det?
Det som händer är att du får 7 sekunders tidstillägg om du bommar någonting. Okay. Så att det har varit lite olika regler. Men just nu är det att du får 7 sekunders strafftid. Så då ska du bara fortsätta springa egentligen om du missar någonting.
Hur vanligt är det att det liksom går åt helvete någonstans?
Alltså peppar peppar så du gör ju nästan alltid något litet misstag. Men det är väldigt sällan. Jag vet inte om. Jo, men jag kanske har fått strafftillägg en gång eller någonting.
Mm. På hela karriären?
Ja, men det händer ju någon gång per tävling att någon får strafftid. Man försöker ju springa på sitt absolut yttersta, men samtidigt får det ju liksom inte bli något misstag.
Nej. Mm. Efter hinderlöpningen då kommer hindersimmet som är 50 meters bassäng med 4 hinder.
Ja.
Ja. Och det är lite också överunder sådär.
Ja, ja men precis. Alltså där är det ju ganska alltså dels skönt, du får ju absolut inte lika mycket mjölksyra, du blir inte lika trött som på hinderbanan. Men du får ju absolut inte göra något misstag, för där räknas ju liksom varje sekund ju jättemycket poäng. Men där startar man ju, och sen ska du över en stock kallar vi det, och så ska man under en stock. Sen simmar man på lite grann och så ska man under en stege kan man säga som du skjuter dig under. Och sen ska du upp på ett bord där också som är ungefär 50 cm ovanför vattnet. Sen dyker du i och så avslutar du under en stock och in i mål bara.
Det går fort?
Ja, det ska ju gå fort. Runt liksom, drygt 30 sekunder ska man vara klar på. Liksom. Mm.
Och det handlar väldigt mycket om att vara en duktig simmare, antar jag.
Jag tror, ja, alltså sen så simmar man ju inte supermycket. Det är ju bättre nästan att vara duktig på idyk. För det gör man ju flera stycken under den här banan då. Du gör det liksom när du ska starta, när du ska över stocken, när du ska i från bordet. Så ha bra vattenläge och bra undervattensarbete brukar vara ännu viktigare än att vara duktig simmare.
Mm. Mm. Tror du Sara Sjöström skulle krossa om hon testade?
Ja, men absolut. Hon skulle äga oss alla.
Så är det.
Ja.
Sen efter hindersimmet kommer granatkastningen som väl är den mest udda grenen. Jag tänker att det är inte granatkastning, inte något som alla testar. Det är 16 granatattrappor som man ska kasta.
Ja.
Och det är både precision och distans. Hur funkar det där?
Precis. Då kastar vi på 15, 20, 25 och 30 meter. Och då har vi två ringar kan man säga som man ska kasta på. En som är en meter och en som är två meter i diameter. Och då är det innerring eller ytterring. Och så får man poäng då för det. Då kastar man 4 granater på varje ring. Och då får poäng då för inner- och ytterring. Och sen när du har kastat de 16 granaterna så har du 3 längdkast på dig. Och så får du då poäng för hur långt du kastar.
Okej, okay. Det är längsta som...
Exakt, som man mäter de 3.
Och slutligen då så är det terränglöpning, det är 4 kilometer. Mm. Det är inte alltid jaktstart, men ofta jaktstart, eller?
Ja, i princip alla stora tävlingar är jaktstart.
Mm.
Så då startar ju den som... Då gör man om, efter 4 grenar gör man om alla poäng till sekunder.
Mm.
Så att den som leder då startar först och sen... Så många poäng som du ligger efter startar du i sekunder bakom. Så det är den som är först i mål som vinner. Mm. Så det brukar ju vara väldigt spännande och väldigt roligt.
Ja.
Mm.
Och där gjorde du 14.45 på SM i höstas på 4 kilometer nere i Halmstad. Det som är VM-banan då i nu i augusti. Väldigt bra tid, svensk rekord i det här sammanhanget. Är det i den grenen du känner dig mest hemtam och trygg liksom? Eller är det... Hur är det?
Nej, det har väl inte varit det. Sen så har jag ju tränat mycket löpning nu på senare tid. Och jag har blivit bättre löpare. Så att det var ingenting som jag räknade med när jag började med sporten. Men väldigt roligt.
Herrarna, de springer 8 kilometer.
Mm.
Och de har ju också lite, du var inne på det här, de har... 20 hinder istället för 16 hinderbanan där. Mm. Har det varit något snack om att man ska göra om för damerna? För i många andra sporter så har man ju liksom börjat att det ska vara samma för både herrar och damer. Har det varit sånt snack även i den militära femkampen?
Ja, men absolut. Det har det snackats om också. Men ja, alltså vi damer som håller på, vi tävlar ju mot varandra och killarna som håller på att tävla ju mot varandra. Så jag tyckte nog att det var lite någonting som var viktigt i början. När jag började så tyckte jag, men varför gör vi inte samma? Men nu tycker jag att, alltså vi tävlar ju liksom, damerna tävlar mot damerna och vi gör våran femkamp. Och herrarna tävlar med herrarna och gör sin femkamp. Så det är egentligen ganska oviktigt. Vi har ju samma förutsättningar annars runt om tävlingarna. Så.
Mm. Har du testat de här 4 herrhindren så att säga? Hade det funkat att göra dem?
Ja, det hade det funkat. Alltså nu är det ju så pass roligt egentligen för världsrekordet för damer och världsrekordet för herrar är nästan exakt samma tid.
Mm.
Så det är ju lite
roligt. Det är väl anpassat.
Ja, precis. Så att det blir, vi håller ju på lika länge kan man ju säga. Istället då för att göra exakt samma bana. Så, Men jag tycker att det är jätteroligt att springa damadan, så jag har inga problem med att göra det. Men herrbanan, ja, då hade man nog fått hålla på lite längre. Så att,
Jag tänker i avslutningen där, det känns man kan göra mer på 8 kilometer än på 4. Mm. Det hade kunnat hämta upp lite mer. Fast då annars kanske de anpassar poängen så att det blir större avstånd. Jag vet inte hur det funkar.
Nej, men så är det nog. Alltså, vi har ju... Ja, poängsystemet är anpassat. Alltså, damerna har ju sitt poängsystem och herrarna sitt poängsystem. Så att, det är klart att du hade kunnat göra mer på 8 än på 4. Men jag tycker det är jättekul att springa 4 kilometer. Så ja, men man hade väl fått göra lite annan träning bara. Mm. För att anpassa sig mot 8 då istället.
Ja, men nu är det som det är där i varje fall. Mm. Det är inget som kommer förändras i närtid.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Då har vi koll på de här 5 grenarna. Då är frågan hur man tränar för att bli bäst. Mm. Det känns som att det är rätt olika grenar. Att man skulle kunna träna hur mycket som helst egentligen. Om man bara hade tid.
Mm.
I relation till familj och jobb naturligtvis. Hur lägger du upp det?
Ja, men nu har jag det senaste året fått hjälp av en tränare. Så Karin Sandvall hjälper mig med att lägga upp. Alltså vi hjälps väl åt och lägger upp all träning i princip. Både liksom styrkemässigt. Men hon fokuserar ju framförallt på löpdelen.
Mm.
Och det har ju gjort jättebra resultat för min del att få hjälp med det. För problemet jag har haft är väl att det är många grenar att träna och jag gillar att träna. Så jag har tränat alldeles för mycket och liksom aldrig riktigt... alltid varit sliten egentligen.
Mm.
Så att, det är bra att jag har fått lära mig det lite mer nu. Att, ja, även om man vill träna väldigt mycket så är det inte alltid...
Man blir inte alltid bättre.
Man blir inte alltid bättre av att göra det, exakt. Men det blir ju samtidigt... Jag är ju liksom... man får ju träna väldigt mycket olika grejer. Så att jag har ju dels liksom en skytteklubb som jag skjuter med. Och en simklubb som jag simmar med. Och en löparklubb som jag springer med. Och sen styrketräning på ett gym. Och liksom, så att det blir ju... Jag tycker det är roligt. Man får träffa mycket... Många olika typer av atleter.
Mm.
Det är jättekul. Och sen... ja, men träna med många olika typer av människor. Så, och många olika sporter. Alltså sporter igen. Så.
Mm, mm. Men hur ser en vanlig träningsvecka ut då?
Ja, jag brukar köra runt 2 pass om dagen. Så då brukar jag alltid träna någon distans. Eller någon form av löpning på lunchen. Eller ett simpass. Och sen styrketräning eller teknikpass efter jobbet. Och sen försöka anpassa och få ihop det. Jag gillar ju att springa. Alltså har jag intervaller eller teknikpass. Eller intervaller eller hård löpning. Så försöker jag få någon att springa med. Eller så får jag inte det så försöker jag köra på löpan. För att få lite hjälp med farthållningen.
Precis.
Mm.
Mm. Men skjuter då? Hur ofta är det väg och skjuter?
Nu under vintern så har det inte blivit så mycket skytte. Men nu framåt februari så kommer jag försöka vara iväg i alla fall 2 gånger och träna skytte.
Kastar du granater också?
Ja, däremot också svårt att göra på vintern när det blir så kallt, då blir det mer att man bygger upp styrkan och träna så mycket styrketräning nu under grundperioden. Och sen när det blir lite varmare och det inte blir lika, det blir framförallt kallt om händerna och svårt att kasta. Mm. Man måste alltid kasta ute. Så då kommer det väl bli mer också nu i februari. Så då, det blir ju mindre och mindre att liksom styrkan går mer och mer över att man kör teknik. Ju närmare säsongen det blir.
Mm. Så det är mer tonvikt på löpning och simning då?
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, just nu är det liksom i princip bara simning, löpning och styrketräning jag kör. Och så den styrketräningen blir ju liksom anpassad mot kastning och så. Och sen kommer det bli mer och mer att jag lägger in teknik. Alltså pass som kastning och skytte mot säsongen. Och så då blir det automatiskt lite mindre löpning. Mm. Jag hinner inte med liksom på samma sätt. Så då trappar jag ner volymen lite grann och så mer teknik.
1971 gick VM i militär femkamp i Örebro.
Ja.
Och örebroaren Rolf Nilsson vann ju faktiskt då. Mm. Det är Sveriges senaste VM-guld fortfarande. Då fanns det naturligtvis en hinderbana i Örebro, men det gör det inte längre.
Du,
är det Karlsborg som är närmast om man ska träna hinderbanan?
Ja, jag brukar åka till Karlsborg eller till Stockholm. De har ju en på Karlberg också. Men annars så har vi har väldigt mycket träningsläger i Halmstad, där VM kommer gå.
Är det en ny och fin bana där?
Den är superfin. Den är helt nybyggd. Så den invigdes förra året då. Och sen finns det också en jättenybyggd fin bana i Helsingborg. Mm. Så de flesta banorna är ju söderöver då. Men det är ju roligt för örebroarna har ju varit väldigt, väldigt duktiga på militär femkamp.
Historiskt?
Ja, precis.
Så är det ju. Men hur mycket specifik träning behöver man där då i hinderbana löpningen?
Men mot säsongen så vill man ju ha mer och mer specifik träning. Sen eftersom jag bor här i Örebro och det är en bit så brukar jag försöka komma iväg typ någon gång, en gång i veckan till Karlsborg. Men, det är mer mot säsong. För annars kan man ju köra ganska mycket mjölksyreträning bara. Och så får man lägga sen teknikpassen på hinderbanan när man är där. Mm. Så tyvärr, det är väl inte ultimat, men jag försöker bara göra så gott det går. Liksom. Mm.
Jo, du nämnde Karin Sandvall Forsberg där, som din löpartränare. Hon är ju gammal finkampslöpare och EM-löpare från Örebro. Mm. När var det du kom i kontakt med henne?
Det var nog ungefär ett år sedan som jag såg att hon tränade Björn Enqvist.
Mm.
Och då hade jag länge tänkt att jag gärna ville ha en löptränare. Och att jag väldigt, väldigt gärna ville ha en kvinnlig löpcoach. Och varit då jättetaggad på att försöka få henne att vilja träna mig. Och då hade hon precis, då hade hon inte riktigt, när jag frågade henne då så hade hon inte riktigt startat upp sin verksamhet än. Så det var, fick jag vänta lite på att hon skulle dra igång. Men jag är jätteglad att jag väntade och till slut fick henne som tränare. Det funkar jättebra.
Mm. Och du var inne på att hon bromsar dig lite, men vad är det mer hon har gjort? Hur lägger hon upp träningen?
Nej, men jag tror att, eller som jag förstått, jag och Karin, vi funkar ganska lika. Hon har också varit så att hon vill träna väldigt, väldigt mycket. Och att det är snarare någon som får bromsa henne istället för att pusha på. Så att, alltså, framför allt har jag liksom förstått att jag inte kommer bli bättre bara ju mer och mer jag tränar. Utan att det måste finnas en anledning till att göra varje pass. Och bättre att ta det liksom lugnt när det ska vara lugnt och hårt när det ska vara hårt. Och ha en bra balans. Så att, jag hade aldrig fixat det så bra som det gick förra året utan hennes hjälp.
Känner att du redan har gjort liksom stora framsteg?
Ja, men jag kände bara efter, jag har ju bara haft henne en säsong. Och kollar man på löptider så har det ju gått jättemycket bättre. Och jag känner också att jag är på en annan nivå löpmässigt. Och jag tänker att det är bara fortsätta på det. Sen så får vi se hur bra det kan bli. Men jag tycker ju löpning har blivit jätteroligt.
Mm. Jag bad dig också ta med ditt favoritträningspass. Mm. Du får avslöja vad det är.
Alltså jag tänkte att jag har inte riktigt något specifikt pass som jag tycker om. Men jag tänker mina favoritpass, det är liksom när det är sommar och man kör några liksom roliga intervaller ihop i ett gäng. Och sen efteråt så får man bada. Det är det absolut bästa jag kan tänka mig. Så det är mitt favoritpass.
Men vad gillar du för typ av intervaller då, generellt sett?
Alltså jag tycker ju väldigt mycket om hårda, korta intervaller. Mm. Men har liksom lärt mig också gilla tröskel mer och mer. Men sen så liksom 200 eller 400 meters intervaller, det är nog det som passar mig, min profil bäst.
Mm-hmm. Vill du ha lång eller kort vila? Vill du hinna återhämta dig emellan?
Ja, alltså men vi har gjort lite olika. Vi har ju dels gjort 400 meters intervaller med kort vila, typ 45 sekunder. Mm. Men jag har också kört 400 meters intervaller med 5-6 minuters vila mellan. Och det är ju så fruktansvärt jobbigt. Man vet, eller nu blir jag nästan nervös när jag ser att det är så mycket vila. För då vet jag att det här kommer ju vara jättemycket mjölksyra. Jättejobbigt.
Ja, då ska det gå fort.
Exakt. Så att ju mer vila jag ser att det är mer liksom, då kan man få lite liksom puls nästan. Att nu kommer man måste ta i mycket. Och det tycker jag är roligt.
Det är skräckblandad förtjusning.
Alltså. Ja, det är det verkligen. Ja. Verkligen.
För det kan man ju lura sig på när man är ny i löpningen. Man tänker att det är skönt med lång vila. Men det är ju precis tvärtom egentligen.
Det är exakt tvärtom tycker jag nu. Att se att det är lång vila, då vet jag att det här kommer bli fruktansvärt.
Vi ska avsluta det här snacket om militär femkamp med och återvända till VM i Halmstad som alltså går i augusti. Jag var ute och gjorde ett reportage med dig 2021.
Mm.
Och då sa du att du siktar på en topp 10-placering där.
Mm.
Jag kollar lite nu på, du slog ju svensk rekord på SM.
Mm.
Och om man tar det resultatet, 5263 poäng, så räckte det faktiskt till en sjunde plats på senaste VM. Och då var det ändå två ryssar före där.
Mm.
Och dessutom två kineser som man inte riktigt vet hur de har hämtat sig efter covid. Och, ja, de har ju stor covid-kris som pågår där just nu.
Ja.
Då var det en dansk och en brasiliansk tjej. Förutom ryssarna och kineserna som presterade bättre än så bara.
Mm.
Så det är ett riktigt pangresultat det här. Där. Ska man skriva upp förväntningarna från topp 10 eller?
Alltså det kändes jag nästan som jag var tvungen att göra efter det där resultatet som jag gjorde då på SM.
Mm.
Så att jag har ju fortfarande som mål att vara topp 10. Men jag har ju liksom ett toppmål då att vara topp 6. Och så har jag satt för mig själv.
Mm.
Så att jag vet ju att jag är liksom ett sånt resultat och jag tänker att jag har ju tid på mig att träna och bli ännu bättre också. Så den möjligheten, den finns ju. Mm.
Har du förberett dig liksom mentalt på det också? Så du inte kommer bli supernervös om du ska in i någon av de här grenarna där nerverna faktiskt påverkar ganska mycket? Och du ligger väldigt bra till?
Jag hoppas det. Alltså det är ju ändå någonting som jag har tränat på. Alltså jag tränade för det här VM:et i 2 år specifikt mot just den här tävlingen.
Mm.
Och då har jag ju tänkt på den här tävlingen nästan varje gång jag tävlar också. Liksom hur jag vill känna inför varje gren och hur jag ska hantera det. För det är ju femkamp och det är ju väldigt, väldigt sällan som det går bra i alla grenar. Jag hoppas att jag är förberedd. Sen får vi se hur det är. Det kan man ju inte säga. Men det är ju absolut inte bara det fysiska som jag har försökt träna på. Utan jättemycket hur hantera en hel tävling också. Och orka med. Prestera i alla grenar.
Och det är mycket tid emellan om det är över 5 dagar. Det du hinner tänka många tankar.
Ja, precis. Alltså det kan ju på ett sätt vara nästan lättare när vi har de här tävlingarna när vi bara drar av allt på en dag, för då hinner man verkligen inte tänka någonting. Samtidigt som man blir väldigt, väldigt trött av det.
Mm.
Men det har liksom inte varit så det har inte varit ett problem på de andra VM:en. Då har det ju varit samma sak att du har lång tid på dig mellan varje gren. Men du vet ja, vad du ska göra. Du kommer göra samma sak ändå som du hade gjort om tävlingen var på 2 dagar eller 3.
Och du var med på 2 VM tidigare som du sa. 25 på VM 2016 och 27 på VM 2017.
Mm.
Om jag har läst rätt. Då var du ganska ny i sporten.
Ja, exakt. Det var ju mina 2 första år tror jag. Så att då, ja, det var jag absolut. Och sen så hade vi ju det senaste som var i Wuhan.
Ja, det var militär OS.
Ja,
så det var inte VM-status, men det var ju ett globalt mästerskap.
Ja, exakt. Och där var jag 21 tror jag eller något.
Det kan man säga.
Ja. Så att, jag känner ju verkligen att jag har gjort ett jättestort lyft från det. För då i Kina gjorde jag första gången över 5000 poäng och det är väl någon sorts gräns som vi femkamper har. Gör man liksom, då har man ju snittat 1000 poäng i varje gren.
Mm.
Så det, och det har ju kommit ganska långt över nu. Så det är ju väldigt roligt när man ser tillbaka på det så.
Och Jenny Lindqvist, hon var 10 på VM 2017. Det är Sveriges bästa resultat på damsidan.
Mm.
Så det är också en morot, antar jag, och klåde.
Ja, alltså framförallt, liksom, jag kommer ihåg, jag var ju med på den tävlingen när Jenny kom 10 och jag tyckte det var helt enormt häftigt att se. Och jag hade aldrig då någon tänkt att jag skulle kunna komma upp i hennes klass. Så att jag ser tillbaka på det, så, alltså, för jag vet ju hur extremt mycket hon tränade och liksom hur hon la upp sin träning och jätteduktig tjej. Så att jag är ju jättestolt bara jag tänker på att jag ändå har möjlighet att göra samma bra resultat som hon har gjort och har ju faktiskt poängmässigt svensk rekord, så det är ju jättekul.
Mm. Som du var inne på där så var du ju också med oktober 2019 på det här militär OS i Wuhan.
Mm.
Som blev ganska omtalat efteråt eftersom det var just i Wuhan som coronasmittan kom fram. Och det, i media, åtminstone från Kina så kopplades det där samman lite grann. Att det kanske skulle ha varit en fuffen som för sig gick det. Och sen vet jag att det var lite utredningar och snack om ni blev smittade redan då och så vidare. Kom man fram till något i slutändan? Som egentligen hände?
Men, alltså, jag är försiktig med att uttala mig om det. Men alltså, alla test som jag har hört så har det inte varit någonting att vi ska ha blivit smittade där.
Mm.
Och sen är det ju många som såklart älskar konspirationsteorier och så. Och det gör inte jag. Så att bara man kollar på liksom det vi vet och det som hände så verkar det inte vara någonting som vi varit smittade av där.
Mm.
Men så, alltså, det är ju såklart, det är lite roligt att ha varit där och lite konstigt också att det blev smitta just där efter att vi hade varit där. Men
det var ändå 3 månader emellan innan pandemin började sprida, eller smittan började sprida sig. Så.
Mm.
Det kan ju ha varit en egen slump naturligtvis. Eller det var väl förmodligen det. Men,
ja.
Men ändå speciellt att ni var just i Wuhan den hösten.
Precis, det är ju liksom inte en stad som man någonsin hade hört talas om innan, även om den är ganska stor. Och sen så vet alla, precis alla, vart Wuhan är nu.
Du har fått några frågor om det, misstänker
jag. Jo, det är lite, alltså, det är ju faktiskt väldigt roligt att ha varit där. Faktiskt.
Var du nere på den där djurmarknaden i stan, eller?
Nej, jag var inte det, men jag vet ju att folk var nere på de där marknaderna. Och sen så vet jag också att det var ju precis den här byn som vi bodde i som de hade byggt för just militär OS.
Mm.
Som gjordes om sen till sjukhus och så.
Aha, okay.
Så att det var ju väldigt bra att de kunde ändå utnyttja alla de här faciliteterna som hade byggts till det sen.
Ja, speciellt. Mm. Vi ska spåra tillbaka lite, tänkte jag också. Du börjar ju faktiskt din elitidrottskarriär som bandyspelare.
Mm.
Du spelar juniorlandslaget och elitserien med Söråker. Och du kunde ha fått en fin karriär där. Men 2014 åkte du istället över till USA och tog VM-guld i OCR, alltså hinderbanelöpning. Hur kom det sig?
Men det var ganska slumpartat. Jag, som du säger, spelade ju bandy, men hade då börjat plugga i Umeå. Och där fanns det inget damlag.
För du kommer från Sundsvall från början.
Precis.
Säga.
Så jag har spelat ju mest då i Söråker när jag var yngre. Och sen när jag gick gymnasiet spelade jag för Sandviken. Som har ett bandygymnasium. Men jag började plugga sen universitet i Umeå. Och där hade de inget damlag. Så då spelade jag med herrarna. Men då var det ju inte seriöst på samma sätt riktigt. Men då kom det, då började de här OCR-loppen komma. Och då sprang jag ett lopp där som heter Toughest i Umeå. Och ja, men då kom jag trea på det loppet och tänkte att ja, men det passar mig jättebra ju. Det är ju både kondition och styrka. Så då så körde jag. De hade som en tour då det året. Så då hade de två lopp kvar så sprang jag dem också. Och då vann jag lite prispengar då. För att jag kom tvåa på den här touren. Mm. Och då så fick jag höra också att det skulle vara då, tror jag, en månad senare. VM i Ohio i USA. Och då tog jag de här prispengarna och så åkte jag dit.
Mm.
ja, så det var ju väldigt roligt och extremt oväntat där sen då att jag lyckades vinna.
Extremt oväntat för dig själv?
Eller? Ja, det var det. Verkligen.
Hur stort var det här VM-et då? Var det ett jättejippo?
Jag tror, nej men sporten var ju väl fortfarande ganska liten då. Men sen betydligt större i USA än vad den var i Sverige. Så att det var nog ändå många som sprang. Jag har inte koll på hur många, men ja, så jag är lite osäker på hur stort det var, men ja.
Ja, det var ett VM i varje fall. Och det är ju ett VM, alltid ett VM.
Mm.
Var det liksom klart, hade du bestämt dig då för att det var nog med bandyn, eller i och med flytten och att du spelade med herrar och sådär, eller kom det liksom när det gick bra i OCR att du styrde över med dit?
Nej, men jag höll nog på med bandyn, men inte på samma seriösa nivå efter det också. Men gick ju mer och mer in på just OCR:en, och sen ganska snabbt sen så gjorde jag min militärutbildning. Och det var då jag testade också militärfemkamp.
Mm. Så du kom in på den sporten?
Precis. Och då så började jag ju med det. Och ja, fastnade det, framförallt då för den militära hinderbanan.
Mm. Så det är ju inte så konstigt om du kommer från OCR-sidan. Liksom. Det är ganska lik ändå. Eller de har hämtat en inspiration från militärfemkampen kan man säga.
Jo, ja, precis. Ja. Sen så har jag kombinerat det ganska mycket. Springa både OCR-lopp och militärfemkamp. Men det har blivit mindre och mindre nu de här två senaste åren. För att jag vill verkligen försöka bli så bra som möjligt på femkampen. Inför det här hemma-VM. Och sen så tänker jag att jag kan försöka kombinera lite mer efteråt igen.
Mm. Så jag har liksom varit mer specifik.
Mm.
Specifik träning.
Mm.
Men du gör ändå en del tävlingar kanske framförallt. Inte så mycket träning OCR.
Nej, exakt. Jag tränar ju inte någon OCR. Men kan inte låta bli att åka på vissa tävlingar och vara med ändå.
Exakt. Det är ju roligt.
Ja, ja. Jättekul.
Så är det. Just att det blev militär grundutbildning då och att du hamnade i militärfemkampen. Var det självklart?
Ja, men den här utbildningen som jag påbörjade i Umeå, där kände jag liksom att ja, men, det är inte det här jag vill hålla på med. Så att, då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, men jag har alltid velat göra värnplikten eller militärutbildning. Så då gjorde jag då det som hette GMU FOK under 2016-2017 som var 7 månader. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag tycker jag lärde mig supermycket om mig själv och mycket om andra människor och samarbete. Alltså jag har verkligen tagit med mig mycket från den utbildning jag fick från Försvarsmakten. Och jag är glad att jag är fortfarande kvar i hemvärnet nu. Så att, och så i militärfemkampen också. Då. Så att,
precis. Mm. Annars är det svårt att hitta till militärfemkampen om man inte går den vägen. Det är inte så mycket ungdomar som börjar i sporten. Utan man kommer dit via militären på något sätt.
Ja, så tror jag det varit. Och förut har det nog varit väldigt mycket mer. Alltså, Sverige var ju väldigt duktiga förr i tiden. Mm. När vi hade en annan sorts värnplikt. Mm. Kanske jämfört med vad vi har haft många år. Och då var det ju liksom, ja, men då fick alla testa på militär femkamp. Och då hade man ju större bredare utbud att välja att leta från. Så att vi har verkligen varit jätteduktiga, framförallt på här sidan tidigare. Och många duktiga, som du nämnde här i Örebro. Så att, ja, nej, nu är det absolut svårare att hitta in. Sen är det ju många som kanske, men som jag hittar militär hinderbanan och sen så kommer man in det på den vägen. Men det är också några som har börjat, men som simmare som börjar med simhinderbanan och sen kommer de in liksom via det. Men vi försöker med liksom rekrytering, och det är ju regionsmästerskap och så vidare i femkampen för de som utbildas nu då. Mm. Framförallt i Halmstad där de har en väldigt, väldigt fin anläggning på LV6.
Ja, hinderbanan borde ju kunna locka in folk. Det vill man ju testa. Så fort man ser det så vill man ju, fan, det där skulle jag vilja prova. Det måste ju de flesta känna trots allt. Mm. Ja. Du springer ju en hel del löpartävlingar hemma i länet också. Du vann korta terräng-DM i fjol till exempel.
Ja, just det. Ja.
Ja, i Östansjö var det. Mm. Du var en sekund långsammare än mig, ska jag tillägga. Det var nog första och sista gången jag slog det. Och det berodde på att herrarna och damerna sprang i olika starter och du var helt överlägsen bland damerna, så du behövde inte ta i så mycket. Medan jag sprang för mitt liv. Så tror jag att det var. Men har du någon gång liksom funderat på att göra en helhjärtad löpsatsning? För det känns som att det blir ganska mycket löpning för dig ändå. Mm. Att liksom verkligen testa hur bra löpare kan jag bli.
Ja, alltså jag tror lite det så att jag känner mig som en för dålig löpare för att vara ren löpare. Jämfört med vad jag är liksom duktig på när det kommer saker emellan. Alltså hinder och så. Men jag vet inte om jag kommer göra ren löpsatsning. Men jag vill ju absolut se hur bra jag kan bli på att springa. Alltså jag älskar att springa. Framförallt liksom nu när jag har fått mer hjälp och kan träna restrukturerat. Så att jag vill absolut se hur bra jag kan bli. Jag vet inte om jag kommer bli ren löpare någonsin. Men...
Du har trots allt VM-guld i OCR som vi sa och siktat topp 6 på militär femkamps-VM. Det är lite längre om du ska slå om till löpare.
Exakt.
Under den nivån.
Ja.
Så är det ju såklart. Men nu har du varit elit i de här två sporterna. Och i bandy som vi sa i juniorlandskampen hade säkert blivit väldigt bra om du hade fortsatt där. Men har du gjort ett sista idrottsbyte eller har du ytterligare någon idrott du vill utforska hela karriären?
Men det är väl löpningen då kanske, får vi se. Men ja, det bytet, det är nog ganska långt fram i så fall. Mm.
Men det är någonting med tävling. Du måste vara riktigt, du måste älska och träna och tävla.
Ja, absolut. Alltså det är jag absolut älskar att tävla och jag älskar träning också. Men, och mycket det här, människorna runt omkring. Och,
det sammanhanget.
Ja, precis. Sammanhanget som man är i. Det är inte liksom bara själva tävlingsmomentet. Utan det är väldigt mycket människorna som man umgås med och de som är runt omkring också som blir så himla roligt.
Vi får se vart du dyker upp. Det blir några löptävlingar i vår också, antar jag.
Ja, men det kommer det bli. Alltså, eftersom liksom, 4 kilometer terräng är ju en del av femkampen. Så att där försöker jag hitta så många liknande löptävlingar som möjligt. Och det var också någonting som Karin introducerade mer. Att jag skulle liksom tävla på 5 kilometer och 3 kilometer och mer rena lopp. Dels för att jag tror att man blir van mentalt då. Att löptävla och så. Så att,
sen är det väl bra träning att träna på att tävla. Ja. Och man tar ut sig på ett annat sätt med nummerlappen på.
Ja, absolut. Det är ju jättekul. Ja. Och jättejobbigt.
Exakt så. Ja. Vi ska avsluta där, men jag brukar sluta med att fråga vad ska du träna idag? Eller vad har du tränat idag? Det beror ju lite på vad klockan är.
Ja, men jag körde distanspass idag. 10 kilometer med några avslutande stegningslopp. Och sen nu ska jag simma efter den här podden.
Ja, vad är det för typ av simning?
Det kommer nog bli ganska lugnt idag. Teknikpass mer. Och sen så har jag lite hårdare simning på torsdagar med ett simgäng.
All right. Mm. Då tackar vi Siri Englund och vi tackar också er som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med Simon Karlsson som gäst. Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.